Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och hjärtligt välkomna till årets näst sista avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Den här veckan görs podden i samarbete med läkemedelsföretaget Lundbeck och deras nya antidepressiva läkemedel. Nej, jag bara skojade. Det är ju så fint med den här podden att den bekostas av er lyssnare, den anständiga delen av lyssnarskaran som är patroner, det vill säga. För er som ännu inte hittat den anständiga kärnan i ert mörka inre, det är aldrig för sent att gå in på patreon.com/sinnessjukt och rätta till detta fruktansvärda misstag. Det kostar alltså från 10 kronor per avsnitt och man kan till och med sätta månadsgräns så att man bara betalar för ett avsnitt i månaden, annars är det max 2. Jag har för övrigt satt 2 nya mål på Patreon för att uppmuntra fler att gå med. Sen tidigare har jag ett mål på 2000 kronor per avsnitt då jag tackar nej till all form av just spons i podden. Den gränsen har vi passerat för länge sedan. Ni betalar nu över 5000 kronor per avsnitt och slipper därmed sponsorer i podden. Nästa mål är 6000 kronor per avsnitt. När vi passerar den gränsen kommer jag att köpa en till mikrofon, alltså en likadan som den jag pratar i just nu, som är marknadens bästa och kostar därefter. Då kommer ljudet vid intervjuer att bli ännu bättre. Men den andra gränsen är kanske roligare för er, för när vi passerar 8000 kronor per avsnitt, då kommer jag att åka till Oxford i England och intervjua forskare där. Jag har redan blivit lovad en intervju med vår svenska beteendegenetikstjärna Amir Sariaslan, som numera forskar på Oxford just. Men jag vill försöka intervjua flera forskare, exempelvis David Clark, om IAPT-modellen som vi har pratat om i podden med både Christian Ryck och Kerstin Evelius. Okej, med det sagt ska vi återvända till intervjun med Lilly Dixon Wahlman, som ni lärde känna i den första delen av intervjun med henne. I det här avsnittet kommer vi att gå in lite mer på det rent praktiska kring ECT-behandlingen som hon genomgick 2019. Hur tog hon sig till avdelningen? Vad hände när hon kom dit? Hur kändes det efter behandlingen? Vilka biverkningar och vilka positiva effekter kände hon omedelbart efter att hon har vaknat? Vi pratar även om hur mycket information hon fick innan behandlingen och vilka biverkningar hon fick efter behandlingen. I nästa avsnitt, nummer 3 av 4, som släpps på julafton, där pratar vi mer om minnesstörningar, om fördomar kring ECT, men också lite mer upplyftande saker som de positiva effekterna hon kände, hur starka de var och hur lång tid de hängde kvar. Jag frågar även vad hon fick för hjälp efter elbehandlingen som har gjort att hon mår bra än idag. Inte minst pratar vi om litium som hon ju tar numera. Sen i den sista delen som kommer i början av nästa år, där får hon berätta var hon tycker att man som patient bör leta efter information och ifall hon tyckte att vården kunde ha gjort någonting bättre. Men framförallt innehåller den sista delen alla era rekordmånga lyssnarfrågor. Och om ni själva vill ställa frågor till exempelvis nästa intervjuperson, Pia Nordanskog, den ledande ECT-experten som jag ska intervjua i slutet av januari, ja, då kan ni antingen skicka frågorna direkt till mig på Patreon, eller så kan ni hålla utkik på Twitter där jag normalt brukar fråga efter lyssnarfrågor. Era frågor till Lilly handlar bland annat om huruvida hon skulle välja ECT igen ifall hon blev lika sjuk idag. Ni frågar även ifall hon får underhållsbehandlingar, hur hon mår idag, hur hennes omgivning uppfattade henne under behandlingen, ifall hon brukar berätta för människor att hon fått ECT och många, många fler superintressanta frågor som ni verkligen inte får missa. Det avsnittet kommer alltså bara att vara tillgängligt för betalande patroner på patreon.com/sinnessjukt och länk finns i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Innan jag rullar del 2 av intervjun så vill jag bara påminna om att Ångestens mamma, min diktsamling om psykisk sjukdom och vardagsångest, den finns ute nu. Och sista dagen att köpa ett signerat ex om ni vill få det innan julafton, det är den 21 december, alltså på tisdag i nästa vecka. Om det finns exemplar kvar vid det laget förstås, för de flyger av hyllorna här hemma. Och på Adlibris och Bokus. Det finns även Beckomberga printar kvar på vadärdepression.se där ni hittar både signerade ex av mina 3 böcker och Beckomberga printarna. Okej, luta er nu tillbaka så återvänder vi till intervjun som ni har väntat på från Kista den 24 november i år. Den fantastiska Lilly Dixon Wahlman. Varsågoda. Jag tänker att den som överväger elbehandling, eller som kanske redan vet att hen ska få det, att den vill liksom veta allt om det praktiska. Om vi börjar med liksom väldigt basala saker som, vad händer till exempel när du kommer till avdelningen på Danderyd, eller vi kan börja redan innan det, hur tog du dig dit? Åkte du själv eller ambulans? Jag vet inte.
Aha, nej, jag blev skjutsad av min mamma. Mm. Jag blev skjutsad dit och så hade jag min lilla väska med mig. Säkert något gosedjur också, säkert. Mm. Och det som händer är ju att man åker ju upp till liksom en våning till den här avdelningen. Och så får man plinga på, för det är ju låst. Och så i mitt fall så kom det ju den här någon jätte snäll, gullig sjuksköterska, undersköterska, jag vet inte. Men jag såg så himla glad och trevlig ut. Mm. Och så sa jag, hej, är det du som är Lilly? Ja, men vad roligt. Och så här, alltså det var ju, och du får ändå tänka att jag var ju jätterädd för att bli inlagd. Mm. Så jag var ju superrädd, jag ville ju absolut inte, men väldigt, väldigt fort så gick den här rädslan över, bara av att hon var så himla snäll. Men hur som helst, så fick jag komma in, och man måste ju alltid, det ska man ju ha med sig, jätteviktigt att veta så att man inte blir chockad, att du får inte ha med dig vad som helst in, eller de kommer inte låta dig gå runt med vad som helst. Och det handlar ju om att alla som
alltså
är
typ
där,
såhär, vassa föremål, ja, och sådär. Mm.
Eller föremål som man på något sätt kan skada sig mer, även liksom skosnören. Mm. Så att man kanske ska ha ett par tofflor med sig istället. Mm. Och anledningen till det är ju att även om du kanske inte kommer ta ditt liv, så kanske någon annan där som faktiskt måste vara där, kanske där med tvång, eller är där frivilligt men vet att, ja, men om jag blir triggad och det finns något som jag kan skada mig med, så kanske jag gör det. Det är därför jag är här. Så att det är ju viktigt att ha med sig, och det är inte liksom för att kränka din integritet eller så, utan det är ju för de andra säkerhet. Alltså kanske mer än för din säkerhet. Så att det var ju liksom det som hände, att de fick ju liksom så här ta, kanske om jag hade någon mobilladdare till exempel, du får ladda mobilen på ett annat ställe liksom, där det är liksom, där man inte kommer åt sladdarna. Mm. Så du får inte gå runt med en mobilladdare till exempel, för det är ju en sladd. Mm. Stickning, min stickprojekt som jag hade, det är ju garn och det är ju stickor, de kan vara vassa, så de fick jag ju inte heller liksom så här, ha med mig in till rummet.
Du fick gå ut och sticka någonstans.
Ja, men exakt. Vi hittade en lösning på det. Jag fick be om mitt lilla stickprojekt, och så fick jag sitta ute i det här allmänna utrymmet, och så länge de hade koll på mig och såg att ingen tog mitt stickningsprojekt och mitt garn, så var det okej. Okay. Då fick jag ha det här. Men det är ju en del saker du inte kan ha med dig. Kanske en sjal kanske du inte heller ska ha med dig. Det kanske inte heller är så lämpligt. Mm. För att den kan ju också användas för att hänga sig själv eller vad vet jag liksom. Så att det får man ju kanske tänka på. Vad ska jag ha med mig?
Fick du information om det innan du åkte dit eller?
Det fick jag nog säkert, men jag kan säga jag minns faktiskt inte. jag minns inte. Mm. Men jag var mer. Ja, sen så får du ju liksom ett du... Man har ju på Danderyd var det i alla fall så att man delar ju oftast rum med en person, och då är det som man kan ha som en liten skärm liksom emellan, så att man får ju ändå liksom lite privacy liksom. Det tyckte jag funkade bra ändå. Är det något mer?
Nej, men jag tänkte också lite grann hur var stämningen på avdelningen och sådär? Alltså hur uppfattade du din tid på sjukhuset?
Alltså jag kan ju bara beskriva min tid i extremt positiva ordalag. Så dels så är det ju liksom det här med stämningen. Alltså dels tyckte jag att det var väldigt respektfullt. Alltså personalen var väldigt, väldigt trevlig och respektfull. Kunde liksom, om man satt, ja men som jag kanske satt och läste någon, jag hade ju oftast liksom kanske någon bok i psykologi eller vad jag hade, så kunde de komma, jaha, vad läser du för någonting? Och så var nyfiken, vad har du pluggat för någonting? Gammal är du? Så att de var väldigt nyfikna på en. Och behandlade en verkligen som vem som helst. Det var verkligen så tydligt att de tyckte att det här var helt normalt. Så det betydde ju mycket för mig. Och de var ju fantastiskt gulliga. Alla där på avdelning 161, fantastiskt gullig personal, allihopa, så snälla. Och det bidrog ju också såklart till att jag fick en så liksom, positiv känsla liksom, ut genom hela min vistelse. Men sen även om du kollar liksom, på de som bodde där, så patienterna, så kan jag nog ändå känna att de kändes som vilka andra människor som helst. Alltså jag hade aldrig kunnat ana att de här människorna har problem. Alltså jag minns väl att ja, det kanske var någon som var liksom lite, hade kanske borderline, det var väl liksom det, och man, det märktes liksom på henne, för hon var väldigt ledsen ofta. Och så var det någon äldre man som var väldigt jovialisk och väldigt, men han var ju mest bara rolig, så att alltså jag tyckte att det var, alltså jag vet att jag satt och pratade med andra patienterna, vi satt och spelade kort tillsammans, alltså det var trevligt liksom. Så
det låter nästan för bra för att vara sant.
Ja, jag var jättechockad.
För du har ju haft lite sämre erfarenheter tidigare, som jag har förstått.
Jag är primärvården, ja. Det är ju en stor skillnad liksom. Mm. Men, ja.
Men den här avdelningen, det var inte en ECT-avdelning per definition, eller?
Nej, utan vissa som var det fick ju inte ECT. Mm. Andra fick ECT. Så det berodde ju alltid på. Och som sagt, vissa var ju där med tvång, men jag tror att de flesta var nog faktiskt där frivilligt inlagda.
Ja, men du uppfattade det som väldigt bra. Du, när vi pratades vid förra veckan, så sa du att man kunde få te och kaffe när man ville. Det tyckte du var så himla lyxigt.
Ja, absolut. Det fanns hela tiden. Och jag älskar ju te och kaffe. Så jag satt ju och tog liksom där hela tiden. Fanns det säkert kakor också så som man kunde ta. Jag minns inte riktigt. Men det var väldigt liksom så här. Det var god mat också. Liksom så här. Alltså så här jätte, var mysigt liksom. Absolut inte heller en steril miljö ska jag säga, utan det var ändå lite så här typiskt så här vardagsrumskänsla liksom i det allmänna utrymmet, så det var inte så här superduper sjukhusmiljöaktigt liksom som man tänker sig, utan det var ändå rätt så här ombonat och hemtrevligt, tyckte jag själv i alla fall.
Gud vad skönt att höra, för det hör man ju sällan tycker jag inom säkerheten, tvärtom, men
nej.
Det måste ju göra ganska mycket.
Jag tror faktiskt det. Jag tror att det jag gjorde jättemycket för hela behandlingen, för upplevelsen, och såklart världens gulligaste personal också, som verkligen har hela mitt hjärta och min fulla tacksamhet för deras fantastiska bemötande. Man känner sig verkligen som en individ där och inte liksom bara som någon så här psykfall liksom. Så det betyder väldigt mycket för mig.
Jag undrar också lite grann om hur själva behandlingen går till, och det tänker jag att den som överväger att få ECT själv, eller som kanske som sagt redan vet att den ska få det, också är intresserad av. Kan du berätta vad som händer liksom innan, under och precis efter behandlingen? Hur går det till?
Ja, med reservation då, för att jag bara kan prata från mina egna erfarenheter. Det hoppas jag att alla lyssnare också tänker på. Nu pratar jag verkligen, allt det här handlar ju bara om mina egna erfarenheter. Någon annan kan ju ha en helt annan erfarenhet. Men det kanske är lite självklart. Men I alla fall på Danderyds sjukhus var det så att man åker ju liksom ner, för det är ju som en stor behandlingssal ungefär, eller stor och stor, plats med kanske 6 bäddar eller något sånt där. Och då sitter du där, alltså du, antingen får du ju köras ner i sängen eller så får du gå bredvid liksom, men du har ju alltid en personal som lämnar av dig. Och så tas du hand om av de här, det är ju sjuksköterskor där som sätter in den här, liksom den här kanalen då i handleden på dig, för att man ska kunna injicera det här narkosmedlet. Mm. Så där är ju först som liksom en förberedelse.
För man är ju alltid sövd nu.
Ja, man är ju alltid sövd. Och då ser du ju liksom så här att, alltså kanske någon patient före dig som är klar och så ska den skickas in i det här. Och sen så liksom så ser du sen att bara efter några minuter så rullar de ju ut igen och då är de ju helt däckade och så tänker jag, snart är det min tur.
Nej, men förlåt om jag måste avbryta det, men det låter ju lite läskigt, eller? Men du uppfattar
ja,
inte så.
Ja, jag förstår att det kan vara det, men...
Men du uppfattar
jag,
inte så.
Jag tyckte inte att det var läskigt, men jag har ju respekt för ifall människor kan tycka att det låter läskigt.
Jag kan tänka mig att en del det, uppfattar det som läskigt också på plats.
Alltså personerna ser ju ändå fridfulla ut när de åker ut. Mm. Alltså det är svårt att förklara, men... Mm. Min känsla, eller kanske var jag som är sjukt morbid, vad vet jag? Vad vet jag om det?
Inte, även andra behandlingar blir man ju sövd, så att det kanske inte är så konstigt för beroende på vad man, hur man är lagd själv då kanske.
Ja, men som sagt, sen för att fortsätta så åker du sen in till det här rummet och de går ju igenom liksom så här proceduren med dig liksom väldigt väl. Och jag som såklart var så nyfiken var ju tvungen att fråga liksom, ja men hur kommer de här, för att titta på de här stavarna som ni ska använda, var kommer ni placera dem? Och, ja, så att de visade liksom väldigt mycket för mig, och det var kanske också för att jag var så nyfiken och ställde så många frågor. Så att, ja.
Kan du beskriva hur de ser ut? De är väl svarta i ändarna, de här?
Ja, det minns jag inte riktigt. Nej, men du sa avlånga stavar, rätt, inte jättetjocka tror jag inte. De var nog rätt smala. Och de sätts ju liksom, eller de placeras ju ungefär vid tinningen, ungefär där. 2 stycken. Så vid sidan av huvudet.
Det brukar väl vara att antingen så har man en på ena tinningen och en på andra, eller så har man en vid tinningen och en där uppe.
I Sverige har man nog bara att det är 2 bredvid varandra, men jag är lite osäker. Alltså att den är så kallade, vad heter den?
Unilateral.
Unilateral.
Jag tror att man har en på toppen av huvudet, en på vid tinningen, men de är ganska
nära. Så kan det vara också.
Reservation för fel.
Exakt. För det hade jag ju också läst på om de olika varianterna, om man skulle ha på båda sidorna eller ena sidan. Men med mig hade de på ena sidan och de sa till mig att det är det enda man gör i Sverige.
Jag tror att det är så.
Ja, det kan vara så. Jag tror att det är kanske lite mindre risk väl. Ja, jag minns inte riktigt. Det där får någon expert svara på.
Vi ska ha en expert med här också.
Du får experten svara på vad som gäller. Men de visade i alla fall de här för mig väldigt så pedagogiskt och lugnt. Och sen var det liksom så här, nu är det dags för dig att sova. så bara... injicerade de in det där då. Och då kom
det in alltså en narkosläkare då, eller hur?
Som nej, bara... men han var ju där hela tiden.
Jaha, okej. Okay. Ja, vi har en fråga om det
som
från en narkosläkare.
Som jag minns det som, men de var ju där hela tiden i det här rummet. Det var ju ändå lite löpande band. Nu är vi klara med dig nästa. Det var ju lite så. Men det där är ju sen det sista du minns, för att det tar ju några sekunder bara. Och jag kände någon så här, alltid någon vitlökssmak i munnen när jag blev sövd. Som de sa också att det smakar som vitlök. Ja, det gör det faktiskt. Och sen så vaknar du upp och då är du ju tillbaka på din avdelning i ditt rum och bara, vad fan hände? Och då vaknar du ju där och är väldigt förvirrad.
Ja, men berätta mer om hur du kände då när du vaknar upp. Det är väl ganska vanligt att man har ont i käkarna och lite sådär, eller?
ja, alltså första gången, det gjorde så ont i käken. Det var aj. De kom ju liksom in med liksom frukost till mig. Jag bara nej, hej. Men då fick jag ju liksom smärtstillande. Mm. Så fick jag nog två stycken till och med. Och så fick jag ju vänta minst en halvtimme bara för att jag skulle kunna äta. Så det gjorde rätt ont. Så det minns jag ju. Men bara ena sidan av käken ska jag säga. Där de hade liksom satt den här... Den här staven mot samma sida.
Mm. Men med lite smärtstillande så kunde du ändå äta direkt.
Ja. Sen är jag ju väldigt smärtkänslig också. Jag är väldigt gnällig när det kommer till smärta. Okay. Ni ska inte lita på mig. Men jag vaknade upp och... Alltså det är ju ibland lite grann den här känslan om man någon gång har blivit sövd, att man vaknar upp och så är man ju lite förvirrad efteråt. Mm. Eller man är lite, var är jag? Vad hände?
Mm.
Så jag kan ju lite grann, det kan ju ta ett litet tag innan man riktigt så här vaknar till och liksom så här kan orientera sig. Men i övrigt så... Sen efteråt, du kan ju ha ont i huvudet också.
Mm, det är väl också väldigt vanligt.
Det kunde jag ju få, alltså ont i huvudet. Men sen så kändes det så här, var det lite så här som en... Jag skulle inte säga, lite känslan av att du svävade lite på mål nästan. Alltså, inte så som att man var euforisk, men absolut att man liksom var typ så här... kände sig lite lättare, som att man vägde lite mindre. Okay. Alltså det är så svårt att förklara. Mm. Och det var ju också ett tag sedan, så jag minns inte exakt hur jag kände efteråt. Men jag har något vagt minne av den där känslan av att man känner sig lite lättare i kroppen. Eller att hela jag känner mig lite lättare. Så det är en positiv, det är en skön känsla liksom, som man får efteråt. Alltså som jag minns det.
Mm. Mm. Du beskrev det också som att du blev lite besviken på att du inte fick vara vaken under själva behandlingen. Men det kanske var en väldigt personlig preferens. Eller?
Ja, det är de flesta vill nog inte det. Alltså jag ville väl mest bara veta, alltså jag fick ju ställa frågan istället, men hur ser det ut liksom? Hur kommer det se ut på mig? För jag vill ju veta liksom.
Och vad sa de då?
Ja, de sa nej tyvärr, du får inte.
Vad sa de om hur det ser ut med det?
Jaha, aha. de sa typ att men man ser ju inte det jättetydligt, utan det är väl mest bara att det skakar till liksom lite lätt i foten.
Mm.
Som jag minns det i alla fall att de sa. Det är väl mest att jag ville veta hur det kändes, liksom så här, hur känns det?
Mm.
Men de sa att om du är vaken, då kommer det typ inte funka, eller kommer inte funka lika bra, så att du får inte det.
Mm.
Så ja, det var ju det liksom.
Mm. Jag lyssnade på något, jag tror att det var i Kropp och Själ, där de var med på en sån elbehandling och kollade på, och då beskrev reporterna som att men det såg väldigt liksom fridfullt ut jämfört med hur man föreställer sig det, att det var typ lite skakningar i fötterna eller så. Jag tror faktiskt att det finns en scen i en dokumentär som heter Den deprimerade reporten, som sändes på SVT för 15 år sedan, så den finns inte kvar, men jag tror att man fick följa med in i behandlingsrummet där också, men inte så dramatiskt som man kanske kan föreställa sig.
Nej, det är lite som den här scenen i Homeland också, när man ser väl typ, alltså när Carrie får den här ECT:n, det skakar man bara till i fötterna, tror jag. Alltså, så ja.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Okej, men jag läste i, det finns ett kvalitetsregister för ECT som jag är väldigt förtjust i faktiskt. Och där står att man normalt gör 2-3 elbehandlingar i veckan under det som kallas indexserie, alltså typ grundbehandling, så är medianen 6 behandlingar under 17 dagar. Men både antal behandlingar och då såklart även behandlingstiden kan variera mycket beroende på hur snabbt tillståndet man behandlar ger med sig. Sen kan man i vissa fall få uppföljningsbehandling inom 6 månader och i vissa fall till och med underhållsbehandlingar med elbehandling under ännu längre tid än så för att undvika återinsjuknande. Hur många behandlingar och hur många behandlingsserier med liksom avstånd mellan dem gjorde du?
Ja, då var den första som var i november där 2019 tror jag. Det var ju 6 behandlingstillfällen. Exakt hur många dagar det gick mellan dem vet jag inte, för det minns jag inte. Men sen tog jag ju en till liksom session, eller vad ska man kalla det för, med 6 stycken behandlingar. Det var ju i januari.
Så 2 månader senare? Eller,
ja, eller en månad mellan ungefär. Kanske. Mm. Jag ska säga ungefär en månad.
Mm.
Och sen var det inget mer, utan det var liksom det, och det var liksom tillräckligt för att jag skulle känna mig tillräckligt stabil för att kunna, ja, men orka fortsätta.
Mm. Hur, alltså, bodde du kvar på sjukhuset mellan behandlingarna? Antagligen och inte mellan första och andra serien då såklart, men...
Nej.
Men mellan all de här 6 behandlingarna första gången till exempel?
Ja, alltså i perioder. Du får ju välja om du vill bo där under hela den här sessionen eller serien. Mm. Men du kan ju också så här få lov att liksom åka hem om du liksom sen kommer tillbaka såklart. Mm. Och det gjorde jag ju så, alltså oftast under helgen till exempel, så brukade jag ju åka hem, för jag hade ju ändå en hund som jag såklart ville träffa och få krama liksom. Mm. Men man kan ju såklart bo där hela tiden tills man skrivs ut.
Mm. Men du trivdes rätt bra där också, så du kanske ville vara kvar?
Ja, mamma hade svårt att få hem mig.
Okay. Fick du besök på sjukhuset?
Ja, det fick jag. Det var både min mamma och pappa som kom på besök.
Mm.
Så det kunde man ju få.
Mm. Jag tänker, blev det dyrt? Alltså, men jag tänker på så mycket behandlingar och inneliggande vård och sådär. Eller vad, liksom, kanske högkostnadsskydd, eller vad kostar det?
Alltså jag kan inte minnas att jag betalade någonting för den här behandlingen. Alltså, inte vad jag kan minnas, utan... och som sagt, det finns ju också, som du sa, ett högkostnadsskydd. Men utan det enda man betalar för, alltså man betalar ju liksom 100 kronor per vårddygn, men det är ju liksom, ska ju bara täcka liksom matkostnaderna. Så att det var ju liksom bara det som jag minns det.
Mm, okej. Okay. Jag undrar också, vilket vi har varit inne lite grann på, hur mycket information du fick innan. Uppdrag granskning gjorde ju en uppmärksammad granskning för ett par år sedan som, om jag minns rätt, jag har inte sett den igen nu då, men jag tror att det gick ut på att man menar att patienten inte fick tillräckligt med information, främst då om minnesbiverkningar, att vissa patienter lite grann liksom pressades att genomgå den här elbehandlingen. Hur var det för dig med det? Med informationen och hur pass mycket det var av egen fri vilja?
Alltså, jag fick ju nästan tjata mig till att få den här behandlingen, så det var ju absolut inte att någon försökte pressa mig. Men jag tyckte att jag fick bra information. Alltså, all information jag behövde. Sen hade jag ju såklart redan läst på en del innan, så jag visste ju också. Så jag kan ju inte klaga på det.
När fick du informationen då? Fick du det redan på öppen psyk eller var det först
när
du kom?
Både och, men det var ju framförallt när jag var där inne som de verkligen gick igenom allting. Det var ju ett grundligt samtal innan med en läkare om vad liksom man kunde förvänta sig och så vidare. Och hade ju liksom en plan för allting. Alltså allting var ju väldigt så här väl strukturerat. Alltså för mig liksom, eller som jag såg det i alla fall.
Fick du både muntlig och skriftlig information eller var det bara muntligt?
Jag minns faktiskt inte riktigt. Den var ju såklart muntlig, men om det var skriftlig också, jag minns jag inte säkert, men jag vet inte.
Jag tror att det varierar lite grann. Så, men, ah. Ja, men det låter som att du fick bra information i alla fall. Det är skönt att höra. Och jag tänker att i ditt fall så verkar ju du ha varit med i matchen så att säga. Alltså, ibland kan man ju vara så pass svårt sjuk att man inte är kapabel att ta något beslut varken för eller mot elbehandling. Det ska ju förstås inte ges i onödan då, som vi sa tidigare, och eftersom man då får biverkningar och sådär. Men jag personligen känner väl att om jag hamnar i det läget att jag är så sjuk att jag inte är kapabel att ta beslutet själv, så hoppas jag någonstans att man inte tvekar, om du förstår vad jag menar. Hur känner du?
Ja, alltså, absolut. Om jag skulle vara så sjuk så skulle jag ju absolut vilja ha den här behandlingen. Oavsett om jag kan, liksom, om jag är klar nog i huvudet för att kunna bedöma det själv eller inte. För den hjälper ju så pass mycket.
Ja, det är en väldigt hypotetisk fråga, jag förstår det. Jag kan själv bara fundera på det, hur jag skulle resonera. Det jag menar, det är ju inte helt osannolikt eftersom jag också haft depression, att man kanske hamnar där ifall man får ett väldigt djupt depressivt skov, och det, jag vet inte, det känns som en mardröm om att inte få den hjälpen ifall man verkligen behöver den.
Ja, men alltså, det är ju en mardröm att inte få hjälp, oavsett om man vill ha hjälp eller inte. Alltså, det var ju det jag var faktiskt mest rädd för, att jag inte skulle få hjälp och att jag inte skulle få ECT eller någon annan verksam behandling.
Om vi ser till biverkningar så är det någonting som skrämmer en del, inte minst då de här minnesstörningarna och andra kognitiva störningar. Vanliga biverkningar är annars enligt SPF:s kliniska riktlinjer illamående, huvudvärk och muskelvärk, vilket främst beror på narkosen och de här muskelavslappnande medlen som man får inför. Det förekommer också att man får tandskador även om man numera använder tandskydd. Fick du det förresten, tandskydd?
Jag tror inte jag fick tandskydd, utan jag fick liksom smärtstillande innan då, för de efterföljande behandlingarna, och det var just för att jag inte skulle få så himla ont i huvudet eller i käken. Men det var liksom det.
Jag tror att de flesta får någon form av tandskydd, antingen en sån här plastbit eller någon sån här vadd eller någonting sånt här.
Jag minns faktiskt inte. Det är inget jag minns i alla fall att jag skulle ha fått.
Nej. Men om vi väntar med de här kognitiva störningarna, vilka andra biverkningar upplevde du? Du har ju redan varit inne på lite grann med ont i käken och ont i huvudet, men vilka andra, om några, upplevde du?
Nej, men alltså ont i musklerna, ja. Kunde få lite ont i kroppen, att det kunde göra lite ont i musklerna efteråt, möjligen, men ingenting annat.
Och var det, muskelvärken och huvudvärken och allt det där, var det liksom bara precis dagen eller dagarna efter, eller var det någonting
Ja, det försvann ju, huvudvärken försvann ju liksom med en värktablett, och sen så var den ju borta.
Okay.
Det var ju inget stort, liksom.
Okej, okay. Och samma med muskelvärken, eller?
Ja, det jag kan inte säga att jag kommer ihåg att jag har gått runt och haft jätteont i kroppen i flera dagar efteråt. Det kan jag inte säga att jag minns, så det gick nog också över rätt fort, tror jag.
Okej. Och angående de här kognitiva störningarna så är ju minnesstörningar väldigt vanliga, men främst kring dagarna och veckorna i samband med själva behandlingen. Och de är väldigt ofta övergående, även om man känner sig förvirrad i början. Det finns de som upplever kvarstående problem och som har minnesluckor även från perioder långt innan behandlingen. Men det är svårt att veta exakt om det beror på just elbehandlingen. Det är också, som jag förstått, ganska svårt att mäta vetenskapligt av olika skäl. Exempelvis är det ju så att patienter som får elbehandling är ju så pass sjuka att det är liksom inte etiskt försvarbart att ha en kontrollgrupp i en studie. Alltså det vill säga försökspersoner som inte får behandlingen då, som man kan jämföra med. Så det är svårt att veta vad som är vad av det skälet och av andra skäl som vi kunde ta med den där experten, så jag ska inte fråga dig om det. Men i det här ECT-kvalitetsregistret som alltså finns online och där man själv kan kolla på olika parametrar under olika år och sådär på ett väldigt enkelt sätt, där framgår det att 19,5% upplever försämrat minne vid 6 månaders uppföljningen. Men faktum är att 23,9%, alltså ännu fler, upplever förbättrat minne. Och de flesta, 56,7%, upplever ingen förändring alls i minnesfunktionen 6 månader efter behandlingen. Kan du berätta hur det var för dig med minnet på både kort och lite längre sikt?
Ja, alltså under själva behandlingsperioden och även en lång tid efteråt, alltså flera månader, så var jag ju rätt förvirrad. Alltså jag vet inte om liksom en minnesstörning är riktigt så här rätt ord. Alltså, för i första hand var jag ju mest bara väldigt förvirrad. Alltså typ kunde inte, simpel huvudräkning, skilja höger från vänster. Så jag var väldigt disorienterad. Och jag tror att min mamma märkte det enormt mycket. Alltså mer än vad jag själv märkte, hur borta jag kunde vara ibland. Men sen det här med minnen, jag kan ju känna att det finns ju en del minnen som är borta, men de är nog inte riktigt direkt från behandlingstillfället, utan de är nog mer liksom en bit efter behandlingstillfället och kanske även en bit innan behandlingstillfället som det har liksom försvunnit lite grann. Så att, och de är ju borta, men jag kan ju inte säga att de här koncentrationssvårigheterna och de här problemen med de här kognitiva förmågorna och exekutiva förmågorna, alltså de problemen försvann ju liksom efter helt försvann efter ett halvår ungefär. Mm. Så det var ju rätt lång tid ändå som jag var så här lite förvirrad, men det klingade ju ändå av successivt och var ju helt borta sen. Så det var ju ändå liksom, alltså det var ju ändå värt det.
Ja, där hade ni alltså den andra delen av intervjun med den fantastiska Lilly Dixon Wahlman. Nästa avsnitt levereras till era telefoner på julaftonsmorgon. Min lilla julklapp till er i år. Förlåt? Vad jag vill ha i julklapp? Ja, att du blir patron omedelbart om du inte är det. Och att du köper min diktsamling Ångestens mamma. Hur svårt ska det här vara? Alltså om du inte har fattat vad jag vill ha i julklapp. Det är som att du inte lyssnar på mig längre. Det känns som att vi håller på att glida ifrån varandra. Och så kan vi ta det, eller hur? Skämt åsido, ta hand om er där ute nu så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då!
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.